Välkommen till Mina samtal med Stefan Jutterdal.
Ja, men då kör vi igång här med den här live-poddsändningen av Mina samtal. Välkommen hit, David Fredman, till Mina samtal.
Tack så jättemycket, Stefan.
Spännande att vara här på hjärtvänliga Jörke. Och jag ska börja med att jag brukar ju kolla av dina sociala medier.
Aj då.
Så att på Twitter så har du skrivit så här förra året. Det bästa med mitt jobb, undrar du? Frågetecken. Att som idag få berätta för de fyra personer som tillsammans stod på knä och löste av varandra med HLR. Och att använda hjärtstartare i väntan på ambulansen, att hen överlevde och familjen vill tacka er. Jag får gåshud. Mm. Hur känns det när jag upprepar det du har skrivit?
Precis så. Jag var ju rädd vad du skulle läsa, men det här var min yrkesmässiga sociala medium. Jo, men det är helt sant. Och det är samma sak som idag. Jag har haft möjlighet att lyssna på din och Almagres berättelse och det är samma känsla. Det här är ju helt fantastiskt att få sådana små glimtar in i ett annat liv, ett enormt stort liv där det hänger på sköra trådar och det funkar och blir rätt. Det är jätteroligt.
Berätta lite, vem är du, David?
Ja, just det. Jag heter David och jag jobbar med systemet som heter SMS-livräddare i Sverige. Jag är en av medgrundarna till det. Jag har en bakgrund som sjuksköterska, jobbat på hjärtklinik på Södersjukhuset i Stockholm och sögs upp i den forskargrupp som heter Hjärtstoppcentrum där. Det är väldigt mycket av hjärtstoppsforskningen i Sverige sker. Därför har Mårten Rosenqvist och Leif Svensson var liksom initiativtagarna till det här. Så jag har en bakgrund inom vården och halkade in på forskning och var med när här SMS-livräddar-idén var helt ny och fullständigt vansinnig. Mitten på 00-talet. Aldrig gjort. Skulle man kunna rekrytera frivilliga livräddare med mobiltelefon? Innan smartphones, märk väl, innan smartphones.
Så du var verkligen en av pionjärerna till den här?
Ja, inte jag så mycket som de stora tänkarna i det här fallet. Då, men jo, jag var med på resan och sett det hända. Mm. Så jag har varit med ända från allra första början.
Och nu finns det nästan i hela Sverige, inte riktigt.
Inte riktigt.
Och det finns i hela Danmark.
Hela Danmark. Ja.
Men det här med, det hänger ju väldigt nära ihop med HLR, hjärt-lungräddning. Mm. Det är nästan som en folkrörelse av alltihopa, eller?
Det engagemanget som jag har sett då sen jag började med det här är ju helt fantastiskt. Jag satt och scrollade igenom gamla inlägg just på Twitter, eller X då i det här fallet, för att hitta lite, vi gör lite arkeologi inför, eller överhuvudtaget försöka komma på hur länge vi har hållit på, vad är det vi har ställt till med och hitta på här. 2011 så utvidgades att larma frivilliga till hela Region Stockholm. Då hade det först varit ett försök i innerstan. Jag började först på Södermalm där sjukhuset ligger. Så testade det här med våra kollegor och goda vänner och så. Och 2012 i april 2012, då hade vi 6000 frivilliga i SMS-livräddarsystemet. Och det trodde inte min chef då, Leif, skulle överhuvudtaget vara möjligt. Så stort intresse kan vi inte ha. Men det gick. Och idag har vi över 140 000 som har laddat ner appen och säger att jag är redo att ta det. Så det är ju som en folkrörelse i engagemang. Mm. Det är ju absolut så.
Jag tänker på det ganska jobbiga tider ibland som vi tycker att vi lever i den här tiden. Mm. Där mycket handlar om oro och det handlar om, inte i första hand om att hjälpa varandra. Men det här är ju en folkrörelse i att faktiskt vilja hjälpa en medmänniska.
Mm. Jag tror att du är helt rätt. Och det är ju en fin sidoeffekt av det här. Men idén föddes ju just, hur ska jag som kan hjärt-lungräddning få veta att min kunskap behövs någonstans utanför mitt synfält? Och alla mått som har mätts har handlat om att öka andelen som får tidig hjärt-lungräddning och använda hjärtstartare och så. Men det som blir en bieffekt som är intressant att höra och som jag själv upplever när jag får larm, vi gör rätt mycket annat. Det kan vara någonting så banalt som att hålla upp dörren, slå på varningsblinkers på bilen så att räddningstjänst och ambulans hittar till rätt hus. Bära väskor upp, hjälpa till att bära en bår. Hålla om en anhörig som slipper vara livräddare och istället kan få börja en sorgeprocess eller en process mot ett tillfrisknande som i ditt fall. Och det här är det som är härligt just ur medmänsklighetsperspektivet. Och jag tror att ett system som skapades för att rädda liv skapar också trygghet i högre utsträckning än vad vi nog trodde från första början.
De som inte vet, de som lyssnar och de som sitter här i lokalen, alltså om man inte vet hur det går till, ska vi ge oss på att testa ett testlarm?
Kör igång.
Ska jag testa ett testlarm? Då öppnar jag min app i telefonen.
Mm. Och medans du gör det så säger jag så här. SMS-livräddarappen är alltså en app där du som kan ge ett lungräddning laddar ner den, registrerar dig. Över 18 år med kunskap i HLR är liksom idag kraven som vi ställer.
Mm.
Då kan du få ett larm om du är i närheten av en annan person som får ett hjärtstopp. Det startar med ett 112-samtal. Så det är larmcentralen som trycker på knappen för att larmet ska hända.
Och de skickar först ut...
Räddningstjänst och ambulans, precis som vanligt. Inga konstigheter. Och så, som ett tillägg då, i de regioner som är aktiva så kan du få ett larm. Det är inte ett sms, det är en push-notis. Men vi behöll namnet ändå. Men kör nu ett larm.
Då testar jag.
Ganska högljutt.
Och nu kan jag välja att tacka ja eller tacka nej. Vad händer om jag tackar ja?
Om du tackar ja så får du se adressen. Platsen visas redan på kartan här då, så att du kan orientera dig. Om det är till exempel här nu när vi befinner oss i en skärgårdsmiljö så kan du vara på grannön. Och då är det knepigt att ta sig om man inte har egen båt och så. Tackar du ja så tystnar ljudet. Det har egentligen redan, i ett riktigt larm så har ljudet redan tystnat här för att du inte ska bli stressad och vilja stänga av ljudet utan kan i ett lugnt, relativt lugnt skede då säga ja. Då får du se adressen.
Jag prövar att trycka ja.
Kör.
Ja.
Nu hittar vi ju på en låtsasadress här då. Vi är hamn och... Vad står det? Jag är så gammal, kan inte läsa. Hamn och fiskarföreningen är hjärtstartaren som är närmast platsen du är. Så vi plockar upp data från Sveriges hjärtstartarister. Föreslår hjärtstartare som vi vill att ni hämtar. Hjärt-lungräddning, jättebra, köper oss tid. Hjärtstartaren är det som kan återstarta cirkulationen då.
Om jag känner mig orolig för att, trots att jag har anmält och registrerat mig, eller om jag av någon annan anledning inte kan, då trycker jag förmodligen nej. Vad händer då?
Ingenting. Eller ja, då har du tackat nej till att agera på det här larmet.
Jag provar att trycka nej, så får du fortsätta berätta.
Ja. Räddningstjänst och ambulans har jag redan fått larmet. De larmas ju alltid. Så den vanliga larmkedjan är igång. Och någon annan har mest troligt också tackat ja och är på väg. De frivilliga, säger vi, för jag är också sms-livräddare, så jag säger vi. Vi är en extra resurs. Vi har inget annat ansvar än mitt eget. Jag är privatperson. Jag är ju utbildad som sjuksköterska. Jag är sjuksköterska, har legitimation och på det sättet rätt mycket kunskap. När jag får de här larmen så är jag privatperson. Jag har inget annat ansvar och inga andra befogenheter än det.
Så jag har ju, när jag kom tillbaka efter mitt och överlevde mitt hjärtstopp och blev unikt räddad tillbaka till livet, så blev jag väldigt engagerad för att också sprida kunskap om det här systemet och med frivilliga livräddare. Och det gjorde jag tillsammans med min fru Anna-Grethe. Och vi peppade folk, nu ska ni bli SMS-livräddare, innan vi kom på att vi själva inte var det. Det var inte så jättelyckat. Så nu är vi förstås också SMS-livräddare sen flera år tillbaka. Jag kommer ihåg känslan när jag fick mitt första larm efter att själv ha haft hjärtstopp. Och jag var i ett rum med flera läkare, råkade det vara. Även kollegor, fysioterapeuter. Och så blev jag ensam, för jag fick larmet och så ställde jag min väska och så sa jag, ta min ryggsäck, och så sprang jag. Jag hann inte fram därför att ambulansen hade kommit före mig. Mm. Men känslan var, det var tillräckligt mycket påslag för att det skulle vara autentiskt för min del.
Mm.
Och det var också en övning för mig att känna att nu kan jag försöka ge tillbaka en del i det. Så det är en del av, vi har förklarat lite vad det här systemet är som är frivilliga sms-leverantörer. Varför finns det inte i hela Sverige? Hur otålig ska man behöva vara? Hur många servas utav det?
14 av 21 regioner kommer vara anslutna innan det här året är slut. Mest troligt 15. Det finns liksom regioner är ju politiska organisationer. Det är ett politiskt beslut som ska till att man ansluter sig till detta. Om regionen har SOS Alarm som larmcentral, så har man finns ett avtal mellan regionen och larmcentralen att larma räddningstjänst eller ambulans då, eller alla typer av resurser. Och då är det ett avtal med SOS som ska till. Avtalsprocesser kan ta tid, politiska processer tar tid, budget kan alltid vara en bov i det hela. Och ibland så måste ju bara frågor mogna för att poletten ska falla ner. Och än så länge så är det ju så att det här är ju ett system som erbjuds som ett tillägg. Och erbjudanden kan man ju tacka ja till eller nej till.
Men för mig som överlevare är det väldigt svårt att förstå, hur kan man tacka nej? Vad kan det bero på? Kostar det mycket pengar? Eller? För regionerna menar jag.
Ja, jag tror att det beror på hur man ser det. Jag kan idag inte säga någonting om priset riktigt. Men naturligtvis är ju budgeten fråga. Det är ju tajta tider överallt.
Vad är det som kostar pengar?
En installationsavgift för att liksom få in systemet. Det ska ritas upp en geografi och det ska sättas upp liksom serverinstanser för att det ska funka. Och sen är det en driftskostnad för att hålla ett IT-system som det här är igång. En supportorganisation, det ska uppdateras appar och se till att allting funkar. Så det är ju en driftsorganisation kring det egentligen. Det är kanske inte argument, jag tänker att ekonomi inte är bästa argumentet att föra. För politik handlar ju alltid om prioriteringar. Och vad väljer man till och vad väljer man bort? Men det jag önskar är att kanske inte behöva föra en diskussion om det finns något bevis för att det här gör nytta eller är bra.
Gör det?
Ja, det gör det. Och även man måste liksom landa ganska tidigt i frågan. I den medicinska vetenskapen så är vi överens om att hjärt-lungräddning är fördelaktigt. Tidig hjärt-lungräddning är ännu bättre. Ju tidigare desto bättre. 2-3 gånger så många skulle kunna överleva om hjärt-lungräddning startas inom 3-5 minuter. Alla sätt att få fler att få tidig hjärt-lungräddning är fördelaktigt. Det har bevisats många gånger med sms-leverantörssystemet, liknande system i andra länder. Men det har fram tills i somras saknats så att säga överlevnadsdata. Men det saknas ganska ofta i rätt många medicinska studier att för att kunna ha överlevnadsdata så behöver man ha jättemycket patienter för att liksom ha en power som man säger då, för att beräkna effekten och kunna kompensera för andra confounders då i det här. Hur många är över en viss ålder som då är förenat med sämre chans att överleva? Hur många har andra sjukdomar med sig in i det här? Så måste man ha oerhört mycket patienter. Vilket gör att studier blir väldigt dyra. Och därför som forskare inom hjärtstopp så tar man inte sällan bort överlevnad som mått. Och så tittar man istället på hjärt-lungräddning innan ambulansen, eller andel som får ett läkemedel vid vissa tidpunkter, eller hjärtstartare anslutet i en viss frekvens, som är då pseudo outcomes som i ett stort material kommer reproducera överlevnaden och öka den då. Mm. Så på det sättet har effekten bevisats många gånger. Nu i somras kom sommar 2023 då, kom en stor studie. 5 europeiska regioner, polad data, man har slagit samman över 9,500 patienter. Då är det tillräckligt många för att kunna se överlevnadseffekten. Och då är det 22% som överlever i 30 dagar.
Och i vanliga fall tidigare var det?
Mellan 10-12% har vi i Sverige då.
En avsevärd skillnad. Ja.
Så nu finns ju så att säga beviset då. Mm.
Men, och sett ur det perspektivet så är det ju för mig obegripligt att inte alla har det, om man pratar om jämlik hälsa och jämlik vård. Men Vilken den senaste regionen att ansluta sig?
Skåne. Region Skåne.
Ja. Hur har det gått där?
Det har gått bra. Första dagen, de anslöt den 3 januari och första dagen så larmades en läkare som satt och höll på med sin forskning. Han var först fram. Hur det gick med den personen som drabbades, det vet jag inte. Men idag när tåget ner hit så är det en artikel i Sydsvenska Dagbladet där överlevaren träffar sina livräddare. Så det funkar ju. Mm. Och det är ju det som är så fint att... Hela idén med det här handlar ju om att ta vara på en resurs, en kunskapsresurs då, folk som har lärt sig ett lungräddning och vill använda den till att rädda liv. Och hjärtstartare som finns i Sveriges hjärtstartarregister. Och man knyter ihop de två sakerna och ber att de flyttar sig några hundra meter för att plötsligt göra en livräddande insats, så kommer det. Jag menar, nu var det inte sms-livräddning, det finns ju även i Danmark då. Det var inte det som hände på Bornholm. Men... vi kan samla ganska många överlevare från Sverige på en sån här scen och ha ett samtal med dem.
Absolut. Det hoppas vi kunna göra.
Ni har haft det i din podd.
Ja, ja precis.
Vilket är fantastiskt.
Och skulle man fundera på var man hittar podden och sådär, så är det ju förstås den här podden, Mina samtal, finns där poddar finns. Till exempel Spotify. Mm. Man kan också gå in på min hemsida, stefanjotterdal.se, och där hittar man alla samlade poddar på det sättet. Men du, Skåne, det förstår jag, det har liksom gått bra nu. Du sa, jag tittar på er hemsida och då står det 13, ska man vara noggrann, du sa 14, ja. 15, vilka är på gång?
Dalarna har fattat ett politiskt beslut och det finns ett datum för införande innan sommaren. Mm. Sen ska jag inte säga vem som är nummer 15 på väg in då, men det finns... det är fattat ett beslut i region för mycket.
Okay. Och det finns 21 regioner i Sverige.
21 regioner i Sverige. Mm.
Jag vet att sjukvårdsministern Acko Ankarberg, hon följer podden och med intresse i det här fallet. Så att vi får väl ställa en fråga till regeringen. Liksom, hur kan det vara att nästan hela Sverige, men inte riktigt, alla är med? För att det är också, om jag har förstått det rätt, ännu viktigare när man inte bor inne i stadskärnan utan när man bor på landet?
Ja, effekten av systemet blir nog faktiskt större. Och vikten av det blir nog ännu större. Och här är ju också intressant, även Region Stockholm där vi började med alla försök. Det är rätt nära att komma i glesbygd även i Region Stockholm. Det går fort att åka ut på landet och avstånden blir plötsligt stora. Men det finns forskning om man är intresserad, så jag kan bidra med det senaste som finns. Vi stöttar jättegärna forskargrupper både i Sverige och internationellt. Det senaste som är publicerat kommer från, ska jag inte säga, Linnéuniversitetet tror jag. Vi ska lyssna på en föreläsning med henne nästa vecka. Som just mäter skillnaden mellan stad, land och glesbygd. För att se var finns tidsvinsten som mest. Och hör och häpna, det är ju liksom när det är långt till närmsta gård och ambulansen har lika långt att åka, ja då blir den första insatsen ännu mer avgörande.
Det du beskriver nu är faktiskt med hemlän då. Mm. Och vi bor på landet. Nu har ju vi en egen hjärtstartare som är gjord satt så att alla kan ta del av den. Så att det är viktigt. Men det är, som jag föreställer mig, är det ju verkligen ännu viktigare att man kan hjärt-lungräddning och att man har hjärtstartare när man är ute på landsbygden.
Ja. Och jag tror också att det finns, vilket vi ser här då på Björkö, det här engagemanget, det här som är liksom grannsamverkan och civilsamhälle finns ju här och är redan en viktig grej. Man kanske till och med, man vet vem man kan låna ett verktyg eller ett fordon av. Jag tror att det är ännu närmare till att känna omsorgen. Och kanske också att ett sånt samhälle blir så tydligt när livet slutar. Och det är någonting att försvara, att det inte händer i onödan.
Så det du säger är egentligen att det inte bara politiska beslut uppifrån, utan det också bygger på ett väldigt starkt engagemang i lokalsamhället.
Mm. Annars hade det här inte funkat. Då hade det här varit en bra idé och slutat när första forskningsrapporten var färdig. Mm. jag menar, företaget som jag är anställd av, The Heartrunner, det bildades tillsammans med Karolinska Institutets innovationsbolag som vill hjälpa forskare att lyfta som, alltså, forskningsgrejer som skulle kunna bli ett patent eller någonting sånt. På den här tiden så satt jag ju som kontaktperson för forskningsprojektet och vi fick så många frågor från kommuner och regioner och vi svarade som vill ha systemet. Vi sa, vill ni vara med i våran studie? Nej, absolut inte. Vi vill ha det här. Det här verkar bra. Vi vill ha det som en tjänst. Nej, vi kan inte. Vi har inte tid. Vi förstår inte hur man gör. Vi håller på med forskning. Så det kommer underifrån och det behöver ju liksom bygga där. Jag tror att det är mycket lättare att det medborgarförslagen och engagemanget. För annars landar det här inte väl. Om det här hade tryckts in uppifrån då, från regering eller från regionhåll utan att det fanns ett civilsamhälle och en engagemang som mötte det, då tror jag inte det hade blivit lika bra.
Så där vi befinner oss just nu då, inbjudna till hjärtvänliga Björke, det är ju egentligen ett typexempel på hur man kan gå samman och åstadkomma stora saker.
Oh ja.
Man hade ambitionen här, om jag fattade rätt från Jonas här, så sa han att 10% av öns invånare skulle vara sms-livräddare inom en viss tid framåt. Mm. Vad säger du om det?
Jag har lovat att hålla lite koll på antalet faktiskt. Jag tror att det utan vidare är möjligt. Och det som också är härligt, och som vi hörde här på tidigare innan vi träffades nu då, utbildningstillfällen som det här nu, att träffas här, räddningstjänsten är med och det håller kurser i HLR. Om ett år så måste man göra om det. Kunskap räddar ju liv, men är också en färskvara. Mm. Prata om det här och fundera på det. Och nu installeras det hjärtstartare på lokala ICA-butiken. Fantastiskt. Jag har hört att det finns fler som ska flyttas ut och göras tillgängliga. För det här är också en oerhört viktig grej att om man investerar i en hjärtstartare, att göra den tillgänglig så att den kan användas när det behövs.
Det påminner mig om jag fick ett annat larm. Då råkade jag också befinna mig i Göteborg.
Mm.
Och det var 200 meter till händelsen.
Mm.
Jag såg på hjärtstartarregistret att det fanns en hjärtstartare 15 meter ifrån mig. Mm. Men den var inlåst.
Mm.
Så jag sprang förstås. Och då var ambulansen redan på plats.
Mm.
Det var ju osannolikt, men så var det.
Mm.
Och det är ju frustrationen att se en hjärtstartare och veta att den kan rädda liv.
Mm.
Men inte komma åt den. Alltså jag aktar mig själv för att, jag tycker inte man ska klandra. Utan det handlar ofta om när folk kommer på att den kan ju göra nytta. Till exempel frivilliga livräddare får ju inte upp den här som tillgänglig om den är inlåst och inte så. Så utan den enkla grejen där, det är att hjärtstartare ska vara placerade utomhus och tillgängliga.
Ja, det tycker jag.
Ja. Men då undrar jag, liksom, vi befinner oss på Björke och i region Västra Götaland.
Mm.
När kom man med i sms-ledartjänsten här då?
2016, om jag har gjort min arkeologi rätt. Mm. 2016, det här var då en region som anslöt i det pågående forskningsprojektet. Så Den äldre datan som är publicerad i Sverige, då är det Stockholm och Västra Götaland sammanvägt.
Mm.
Och då, redan där kan man ju säga då, tillbaka till det här med om det här bara funkar i storstäder eller om det här också funkar på landsbygden. Västra Götalandsregionen har ju väldigt mycket landsbygd. Väldigt mycket skärgård. Mm. De var tidigt med.
Mm. Ja, det ligger nära till hands när du säger så mycket landsbygd och så att jag brukar få den frågan, men det finns ju till exempel teknik, det finns ju drönare. Hur ligger det till med det? Kan man släppa ner en drönare och den kommer att landa på rätt ställe med hjärtstartare?
Man har gjort försök som väl har publicerats som att de är framgångsrika att leverera hjärtstartare med hjälp av drönare. Jag tror absolut att det har ett värde. Jag ser fram emot och ser även framför mig att det kommer kunna användas till väldigt mycket annat också. Att leverera läkemedel ut på båtar där någonting har inträffat eller att man behöver skicka ut insulin eller på andra sätt liksom mer läkemedelsdrivet. För jag tror att det har varit smart att använda hjärtstopp som händelsen för att testa effektiviteten med på det här sättet autonoma drönare. Då. För det inträffar tillräckligt ofta och det är ganska lätt att förstå och det blir bättre, eller så blir det lika dåligt som utgångsläget. Mm. Sen så ser jag ju framför mig att om ett sådant system är igång här, så är det förståndigt att tala om för de frivilliga livräddarna på Björkö att nu har vi släppt ner en hjärtstartare på badplatsen. Plocka upp den. Vi är lite mer kanske mindre sönderstressade än den som står på knä och gör hjärt-lungräddning. Mm. Jag tror att det är svårt för dem att just det, nu ska jag lyssna på vad larmoperatören talar om för mig. Jag ska gå någonstans. Det känns som att det är klokt att sätta ihop de här två systemen. Motiverade frivilliga och en pryl man ska hämta. Det känns som att det är där matematiken kommer att bli bra.
Men om man som jag drabbas på en ödslig cykelväg långt ute där det inte brukar komma några människor alls, då är man ju helt beroende av att det finns någon i närheten och att den personen startar hjärt-lungräddning som jag hade lyckan att få vara med om. Mm. Hur ser du på det, relationen hjärt-lungräddning i förhållande till hjärtstartare och hela systemet?
Vi ska akta oss för att lägga vårt liv i teknikens händer. Jag tror att hjärt-lungräddning väl utförd är viktigare än det mesta annat. Och se till att det kan hända och att vi klarar av det. Att vi kan få hjälp att lösa av oss. Och en annan sak som inte var din fråga. Jag undrar om det inte vore intressant att åka tillbaka till den här stranden på Bornholm och fundera på om de behöver sätta upp en mobilmast. Jag tänker det är knepigt idag att vi fortfarande kan ha platser i landet där mobiltäckning avgör om jag kan få hjälp. Att det är mycket, mycket enklare och billigare att lära sig hjärt-lungräddning än att installera hjärtstartare. Mm. Och hjärtstartaren, den gör inte nytta om inte hjärt-lungräddning sker. Då är det de absolut första minuten kanske att den kopplas på och kan ge en elstöd.
Frivilligheten är ju jätteviktigt, men det är klart att jag ställer ibland det här i perspektiv så att samhället arbetar ju mycket med att förebygga trafikolyckor till exempel och död i trafik. Trafiken dödar ungefär 230 människor om året. Mm. Och när det gäller hjärtstopp så är det 16 människor varje dag i Sverige som drabbas av hjärtstopp.
Mm. 6000 om året.
6000. Mm. För mig blir det obegripligt att man inte också samtidigt, att man just att inte göra det man kan när det är så många som... Alla skulle inte kunna räddas, det har jag lärt mig. Mm. Hur många tror du skulle kunna räddas utav alla som finns? Du nämnde en siffra på 22.
Vi som jobbar med det här och följer liksom hjärtstoppsforskning och resultaten från det kvalitetsregister som finns. Vi blir väldigt till oss och glada här nu att siffrorna från 2022 kom ut och det är 12% överlevnad. För det har legat och hackat runt 10%. Så det är vi nöjda med. Men jag tror utan vidare att vi skulle kunna ha fördubblad överlevnad. 20%, 25%. Genom ganska enkla förändringar. Att systematiskt förbättra möjligheten att få tidig hjärt-lungräddning, till exempel sms-ledarsystemet. Tillgängliga hjärtstartare dygnet runt. Det är som en no-brainer. Det finns skåp att köpa. Det finns försäkringar som täcker både stöld, skada och om den används. Så att se till att de här resurserna kan användas, det är den absolut lägst hängande frukten tycker jag.
Tror du det finns ett samband med att i Danmark sitter ju 70% av alla hjärtstartare publikt utomhus i samhället. Mm. I Sverige är det i snitt bara 20%. Ja. Tror att och i Danmark har man högre överlevnad. Mm. 16% som överlever i dagsläget. Mm. Och i Sverige nämnde du siffran 12. Finns det något samband mellan det här?
Oh ja, jag tror att du är precis rätt på. I det danska hjärtstartarregistret så uppmanas en plats. Om jag skulle registrera min hjärtstartare och säga den är öppen mellan 8 och 16. Då får jag telefonsamtal från hjärtstartarregistret som säger: skulle du inte kunna tänka dig att förbättra öppettiderna? Kanske med ett skåp ut på väggen. Så att tankeprocessen kommer. Jag tror 100% att det här är en av anledningarna. Kanske den största, jag vet inte.
Men vet du hur många hjärtstartare det finns på Björka där vi befinner oss just nu?
Nej.
Jag är inte 100% säker, men jag tror att det rör sig om 7.
Mm.
i dagsläget? Och vet du hur många av dem som sitter publikt?
Med, tillgängligt dygnet runt? Då, får jag gissa?
Ja, det får gissa.
3.
Och jag tror, någon får rätta mig om ni har någon annan här, men jag tror faktiskt att samtliga sitter publikt.
Fantastiskt.
Jag kan ha fel, men ja. I vilket fall, det är klart över den danska siffran med 70%.
Oh ja.
Det är ju en eloge till Björke.
Ja, och det är ju ett oerhört bra exempel för övriga Sverige.
Precis.
Och att kopiera, jag menar, kopiera det här som händer på Björke. Hur engagerar man sitt samhälle? Vad finns det för krafter i det här? Är det ICA? Är det hela köpmannaföreningen? Finns det en hamn? Har vi en bygdegårdsförening? Vad är den samlande kraften? För vi ska nog inte vänta på att vi får en klubba i huvudet från statligt håll. Då tror jag vi får vänta för länge. Det här går att göra. Sen önskar jag att det fanns krav och riktlinjer från statligt håll som förklarar för oss hur man ska göra det. För idag så ska det ju plockas upp av kloka personer, engagerade personer. Det är då det händer. Det blir lite riskabelt. Det är för lätt att göra för lite. Det är svårt att förstå hur man ska göra rätt just vad det gäller att placera hjärtstartaren, tycker jag.
Vi får helt enkelt gå hand i hand här. Från, till exempel från hjärtuppropets sida så är vi ju engagerade för att jobba just för de syftena. Så att vi är beredda, och jag tror att här handlar det också om att jobba ihop många tillsammans.
Mm.
Som du har sagt flera gånger.
Och visa på goda exempel.
Ja.
Så att man kan kopiera, så kan man plocka upp luren och fråga sig, hur gjorde ni på Björke då? Jaha, ja, men okej, då förstår jag vad jag kan göra hos mig. En av de första sakerna som jag gjorde, köpte en sommarstuga i Norrtäljetrakten. Gick med i hembygdsföreningen och skruvade upp en hjärtstartare på fasaden. Det tycker jag man ska ha. Men det är ju jag. Och jag är ju sjukligt intresserad av det här och oerhört engagerad. Men det är som att flyttade också, bygdegården flyttade ut sin så att den är tillgänglig i ett skåp. För att jag pratade med dem vid en höstmarknad om hur saker och ting kan göras annorlunda. Så det här engagemanget och det du gör med den här podden och det du och Ann-Margret gör genom att prata om det här, det är ju enormt viktigt.
Det kan vi inte... får fortsätta helt enkelt och jobba tillsammans. Och nu ska vi försöka oss på att avrunda. Det är inte lätt när man är så engagerad och det är så viktigt ämne. Men avslutningsvis till dig David, är det någonting som du vill skicka med till de som lyssnar till publiken här? Är det något som man ska ta med sig? Vad ska jag göra?
Man kan inte göra fel om någon har fått ett hjärtstopp. Det går inte att göra det sämre än det är. Du kan alltid göra bättre och se till att du har kunskap i hjärt-lungräddning. Och se till att du håller den färsk. Kunskap räddar liv. Det som har hänt här på Björke idag när ni har övat hjärt-lungräddning, oerhört bra. Kom ihåg att gå på en repetitionsutbildning. Köp hjärtstartare. Lås inte in dem. Det är en bra investering, men den är väldigt, väldigt svår att använda om den är inlåst. Sen skulle jag önska att vi från samhällets håll kanske kom på sätt där hjärt-lungräddning introduceras så att det sprider sig i stora grupper. I Danmark ingår det en hjärt-lungräddningsutbildning när du tar körkort. Ganska enkelt. Det gör att om ett par år så vet jag att alla jag möter i en viss ålder, de kan rädda livet med mig med hjärtstopp. Det är rätt lätt. Det skulle vi kunna kopiera. Och sen tror jag att vi ska våga se att någon behöver hjälp. Inte bara hjärtstopp, men överhuvudtaget. Att bli mer medmänskliga och mer omhändertagande. Att bygga samhället på det.
En slags folkrörelse i medmänsklighet.
Ja, du tar mig dit igen. Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror absolut det. Och jag får ibland frågan, vilka är det som blir frivilliga då? Det är bara läkare och sjuksköterskor. Nej, det är inte det. Jag tror skillnaden är ganska skarp och tydlig. Det är den som hjälper till och lägger upp en väska på hatthyllan på tåget. Eller den som väntar på att få gå förbi. Den som håller upp dörren för de som kommer bakom. Eller de som inte ens tänker på att de ens har någon bakom sig. Jag tror att det är en hjälpsamhet och en välvillighet. Det är det som är grunden i detta.
Ska vi säga så?
Det tycker jag.
Stort tack för att du ville vara med i mina samtal idag.
Tack så mycket.